Ja, då ska vi läsa hela släkthistorien. Nej, vi ska läsa ett kapitel ifrån ett kapitel, 21 kapitlet i första krönikeboken. I första kapitlet, och så läser jag från vers 15. Det var ju så att David, han tog sig för att skulle göra en folkräkning. Det var inte någonting som Gud hade inspirerat honom till, utan det var hans eget upptåg. Han tog ett tur med, och det där var ju inte riktigt vad Herren hade velat. Och det blev konsekvenser av det. Hans handlande på det området. Då står det från vers 15 i 21 kapitlet i första krönikeboken att Gud sände en ängel mot Jerusalem för att ödelägga det. Men när denne höll på med ödeläggelsen såg Herren det och ångrade det onda. Och han sa till ängeln: fördärvaren, det är nog, drag tillbaka din hand. Herrens ängel stod av i jubesiten ornans tröskplats. David lyfte blicken och fick se Herrens ängel stå mellan jorden och himlen med draget svärd i sin hand, utsträckt över Jerusalem. Då föll han och de äldste klädda i säcktyg ner på sina ansikten. Och David sade till Gud: var det inte jag som befallde att folket skulle räknas? Det är jag som har syndat och gjort det som är ont. Men dessa, min jord, vad har de gjort? Herre min Gud, låt din hand vända sig mot mig och min fars hus, men inte mot ditt folk så att det blir plågat. Herrens ängel befallde Gad att säga till David att han skulle gå och resa ett altare åt Herren på jebusiten Ornans tröskplats. Och David gick på grund av det ord som Gad hade talat i Herrens namn. Och så hoppar jag lite längre fram i samma kapitel till vers 26. Där byggde David ett altare åt Herren och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Han ropade till Herren och han svarade honom med eld från himlen på brännoffersaltaret. På Herrens befallning stack ängeln tillbaka sitt svärd i skidan. När David i den stunden såg att Herren hade bönhört honom på jubesiden Ornans tröskplats, frambar han där sitt offer. Herrens tabernakel som Mose hade låtit göra i öknen stod tillsammans med brännoffersaltaret vid den tiden på offerhöjden i Gibeon. David vågade dock inte komma inför Guds ansikte för att söka honom. Så förfärad var han för Herrens ängels svärd. David sa: här ska Herren Guds hus stå och här altaret för Israels brännoffer. Och David befallde att man skulle samla de främlingar som fanns i Israels land. Han anställde hantverkare som skulle hugga ut stenar för att bygga Guds hus. Här har vi den ringa begynnelsens dag för templet som skulle komma att stå där på den här platsen. Det var alltså en plats för som startade i bön. Och inte vilken bön som helst, utan det var en bön i stor rädsla och fruktan för vad som skulle kunna ha hänt om inte de hade ödmjukat sig inför Guds ansikte och insett att Gud är en helig Gud. Så där på Ornans tröskplats blev så småningom också platsen för templet skulle byggas upp så småningom. Inte genom David utan genom hans son Salomo. Men David, han var ju med och förberedde väldigt mycket. Och kanske den största förberedelsen han gjorde, det var just den här att han reste det här altaret och bad. Det var en bra början. Bönen som han utförde där på Ornans tröskplats, det var liksom grunden för Herrens tempel. Och för att förstå lite mer om rökelsealtaret så måste vi ju läsa om det. Och då ska jag ta och läsa ifrån Andra Moseboks 30:e kapitel. Andra Mosebok kapitel 30. Då står det där om rökelsealtaret. Från kapitel 30, och jag läser från början där så vi får hela sammanhanget. Du ska göra ett altare att tända rökelse på. Av akacieträd ska du göra det. Det ska vara fyrkantigt, en aln långt och en aln brett och två alnar högt. Hornen ska göras i ett stycke med altaret. Du ska överdra det med rent guld både ovansidan och vägarna runt omkring, likaså hornen. Du ska också göra en kant av guld runt altaret. Två ringar av guld ska du göra till det och sätta dem under kanten på två sidor. På två motsatta sidostycken ska du sätta dem som hållare för stänger så att man kan bära altaret med den. Stängerna ska du göra av akacieträd och överdra dem med guld. Du ska ställa altaret framför förlåten som hänger framför vittnesbördets ark. Det ska stå framför nådastolen som är ovanpå vittnesbördet där jag ska uppenbara mig för dig. Aron ska tända väldoftande rökelse på altaret. Varje morgon när han gör i ordning lamporna ska han tända rökelse. Aron ska också tända rökelse när han sätter upp lamporna i skymningen. Detta ska vara det dagliga rökelseoffret inför Herrens ansikte från släkte till släkte. Ni ska inte låta någon främmande rökelse komma på det och inte heller brännoffer eller matoffer. Och ni ska inte utgjuta något drickoffer på det. En gång om året ska Aron bringa försoning för altarets horn. Med blod från försoningssyndoffret ska han en gång om året bringa försoning för det. Släkte efter släkte, det är högheligt för Herren. Det här var alltså rökelsealtaret. Och så ska vi titta på lite längre fram i samma kapitel på hur rökelsen, vad den bestod av. Ifrån vers 34 i samma kapitel, kapitel 30. Herren sa till Mose: tag väldoftande kryddor, stakté, sjönagel och galban och dessutom rent rökelsehart, lika mycket av varje slag. Och gör rökelse av dem en konstmässigt bred blandning, saltad, ren och helig. En del av den ska du stöta till pulver och lägga framför vittnesbördet i uppenbarelsetältet. Där ska jag uppenbara mig för dig. Höghelig ska den vara för er. Den rökelse ni gör med denna sammansättning får ni inte göra åt er själva. Den ska vara helig för dig inför Herren. Den som gör en sådan för att njuta av doften ska utrotas ur sitt folk. Det var ord och inga visor när det handlade om rökelsen som skulle användas på det här rökelsealtaret. Prästerna här, de skulle alltså tända rökelsen morgon och kväll. Och så gick då översteprästen in en gång om året in i det allra heligaste innanför det här för att bringa försoning för folket. Han tog då också med sig rökelse från rökelsealtaret in i det allra heligaste. Och sen tog han ut blod från det allra heligaste och strök det på rökelsealtaret. Så vi ser kopplingen här mellan det allra heligaste och offeraltaret där och rökelsealtaret. En viktig koppling som jag tror har en väldigt stark och tydlig betydelse av renhet när man söker Herren. Och i den här sammanhanget så var det ju bara så att det var ju en av prästerna, översteprästen som fick gå in i det allra heligaste. Och det var en väldigt samarbete mellan översteprästen och de övriga prästerna. Aron och de övriga prästerna som fick sköta om att tända det här dagliga offret, rökelseoffret, morgon och kväll. Och det står lite grann om det här också i Nya testamentet, ifrån Hebreerbrevet, där Hebreerbrevets författare beskriver den här gudstjänsten. Det gamla förbundets gudstjänst står det som överskrift över det nionde kapitlet i Hebreerbrevet. Så då kopplas man tillsammans in från det gamla testamentet och gamla förbundet in i det nya förbundet. Att det har någonting som hör samman. Det har en koppling det här med varandra. Ibland en del kanske resonerar så att nu har vi kommit in i ett nytt förbund. Nu behöver vi inte bry oss om det gamla förbundets lagar och tillbud och påbud. Utan nu är det bara det nya förbundet som gäller. Men Bibeln hänger ihop. Det går inte att separera de här två testamenten, gamla och nya testamentet, utan de hör samman med varandra. I det 9:e kapitlet, och jag läser från början där. Det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. I tabernaklet inreddes ett främre rum som kallades det heliga. Där stod ljusstaken och bordet med skådebröden. Bakom den andra förlåten fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret och förbundsarken som på alla sidor var överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med en mannat, Arons stav som hade grönskat och förbundets tavlor. Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Men detta ska jag nu inte gå in på i detalj. Så blev det ordnat. I det främre rummet går alltid prästerna in och förrättar sin tjänst. I det andra rummet går endast översteprästen in en gång om året, och då aldrig utan blod, som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. Jag kan stanna där. Här alltså har vi en återblick i det nya testamentet också på det här gudstjänstlivet och den här gudstjänsten som Gud hade invigt dem till dem och instruerat dem hur de skulle fira gudstjänst. Och i samma kapitel, i 9:e och vers 11, så läser jag så här, det står där: men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomliga tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han in en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Så här ser vi kopplingen mellan gamla förbundet och nya förbundet, och hur Jesus på något sätt fullbordar och fulländar det där gudstjänstlivet som prästerna fick instruktioner av Herren för hur de skulle fira gudstjänst, både i tabernaklet och så småningom sen också i templet. I det 24:e versen i samma kapitel står det så här: ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himmelen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Det här är ganska fascinerande. Den tanken att Kristus, han har gått in i det allra heligaste för vår skull. Och där sitter han på Guds faderns sida, och han sitter inte overksam där han nu sitter på faderns högra sida efter att ha fullbordat offertjänsten fullständigt med det fullkomliga offerlammet som han själv var. Utan han sitter där verksam. Det står i Bibeln att han sitter på faderns högra sida och manar gott för oss. Hör du kopplingen? Bönerörelsen, den är kvar. Bönetjänsten. På jorden är det vi som är prästerna idag. Petrus brevet säger så här, att vi är ett heligt folk, Guds prästerskap, som ska förkunna hans storverk. Nu är vi prästerna. Men vi har en överste präst som har gått in i det allra heligaste. Och där finns han inte bara en gång om året, utan han sitter där, bildligt talat, på faderns högra sida, och han ber för oss. Alltså våra böner blandas med Herrens egen bön. Och det är fascinerande, den tanken. Och det ska vi läsa lite om en liten stund, bara lite mer konkret om. Men vi ska läsa ett intressant sammanhang från Jesaja innan vi börjar gå mot landning. Jag ska inte hålla på så länge här idag. Men i Jesaja 56, ett fantastiskt kapitel som du kan läsa fullständigt. Läsa flera gånger, för att jag tror att det här gäller i vår tid i synnerhet. Ja, då står det så här i kapitel 56 i Jesaja: så säger Herren, håll fast vid det som är rätt, handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart, min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Välsignad är den människa som gör så, den människoson som håller fast vid det, den som tar vara på sabbaten så att han inte är ohelgad, den som avhåller sin hand från att göra något ont. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga, säkert kommer Herren att skilja mig från sitt folk. Inte heller ska eunucken säga, jag är ett förtorkat träd. Så säger Herren, det är eunucker som tar vara på mina sabbater, som väljer det jag finner glädje i och håller fast i mitt förbund. Åt dem ska jag i mitt hus och inom mina murar ge ett minnesmärke och ett namn. En välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte ska utplånas. De främlingar som har slutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn. Jag som vill vara hans tjänare. Alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den och som håller fast vid mitt förbund. Dem ska jag föra till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Ty så säger Herren, han som samlar det fördrivna av Israel. Ännu fler ska jag samla till honom, till hans församling. Här ser jag alltså en stark koppling mellan bönen och den väckelse vi väntar att få se. Det är ingenting som är hugget och taget i luften, utan det är Gud själv som säger det här. Alltså att, och jag ser den här bilden väldigt tydlig, kunna bli verklig här i lilla Bollsta, där folk från alla folkslag samlas i Guds hus. Och jag tror att vi ska be konkret när vi ber att dessa, vi har ju ganska många av dem som är faktiskt kristna där på kampen och här i Kramfors. Om de förstod sin uppgift fullt ut, om Guds ande kunde gripa dem så, har de ju all tid i världen att be. Och skulle kunna fylla den här kyrkan med böner dygnet runt, höll jag på att säga. Om de bara förstod. Och det vi ska be om, jag tror inte alls att det är någon utopi eller fantasi, utan jag tror att Guds tid är nu. Det är ju märkligt detta att människor från länder som har varit totalt stängda för mission, de finns här nu. Och vi kan missionera i församlingen. Vi behöver inte resa dit, utan de har kommit hit. Men frågan är ju bara, hur ska vi nå dem med ett språk som är helt obegripligt för oss? Men än en gång vill jag påstå att Gud har inte slut på idéer och lösningar. Tänk på pingstdagen när anden kom och föll över dem som var samlade i den övre salen. Och vad höll de på med? De höll på med bön. Och de förväntade sig att få bönesvar. Därför att de var ju där på Jesu befallning. Stanna i Jerusalem tills ni blir utrustade med kraft. Och den här kopplingen skulle jag vilja att vi på något sätt kunde inspirera varandra till. Att bli inspirerade med förväntan att nu är tiden här. Jag tror nämligen att det är nyckeln för att få loss det löften som Gud har planterat i sitt ord och sagt i sitt ord. Märk väl när du läser Daniels bok, det 10:e kapitlet, när han får klart för sig att nu borde tiden vara inne för att Guds löfte ska gå i fullbordan. Då sätter han sig inte och rullar tummarna och väntar på att det ska komma någon bekräftelse, utan han intensifierar sin bön till den grad att han ber oavlåtligen. Och han ber och fastar och ber i 3 veckors tid. Och så vet ni vad som händer. Att hans bön där i sin ensamhet, med förväntan om att nu är tiden här, han ger sig inte förrän att han får besked. Det sa man förr, att man bad tills det gick igenom. Det har vi slutat med. Det är lite för, vi ska ha det här fast food, snabbmat. Men ibland, och nu är det ju lite grann nytt i matväg, nu ska man ha det här långkok. Och jag tror att vi behöver hitta tillbaka till det. Inte för att Gud är sen på något sätt, utan när Guds tid är inne så händer det. Men jag tror att det måste vara en respons ifrån Guds folk på att nu har vi förstått att tiden är här. Och då, i den kopplingen, när vi får klart för oss det här, på samma sätt som Daniel fick klart för sig att nu är tiden här, så intensifierade han sina böner. Han bad och fastade i 3 veckors tid. Och så fick han hembesök. Oväntat besök. Han kokade inte kaffe då, utan han föll ner på sitt ansikte för den helighet som han upplevde. En ängel ifrån Gud kom med budskap. Och han blev så förskräckt för denna uppenbarelse att han höll på att dö. Har ni varit med om någon nära döden upplevelse någon gång? Jag har varit det. Jag höll på att äta hjälm en gång. Men det lämnar vi därhän. Men en nära döden upplevelse var det Daniel fick uppleva där. Tills han fick klart för sig att denna ängel var hans tjänare. Att det var han som hade orsakat att han hade kommit. Hur då? Genom sina böner. Genom hans böner så satt han en gång en bönerörelse i den himmelska världen. Och jag tror alltså att är det någonting vi behöver göra idag, det är att ge respons till Herren på att vi har förstått att vi är i en tid som denna, och som har sitt speciella syfte och sin speciella betydelse och mening för oss. Att inta sin plats, att återigen upprusta bönealtaret. Jag sätter det i funktion. Till mitt hus ska kallas ett bönens hus. För vissa utvalda. Nej, för alla folk. Och då ser jag ju det här börjar gå i uppfyllelse mitt för våra ögon. Och jag tror att istället för att fundera ihjäl oss på hur ska det här gå till och hur ska vi göra, så ska vi ju lämna det åt Gud. Att låta honom sköta om det. Men han vill ha en respons på att vi har förstått det här, att nu är tiden här. Att då behöver vi intensifiera våra böner. Och det jag har sett framför mig är Guds hus fyllt med människor av alla folkslag som lovsjunger Herren tillsammans, var och en på sitt språk. Låt vara så, men jag tror alltså att Gud kan komma med sin ande och låta en profetisk smörjelse flöda över oss så att vi kan tala hebreiska när vi behöver det. När anden föll på pingstdagen så skedde det. Att de som var där från hela den då kända världen i Jerusalem, de hörde Guds mäktiga gärningar förkunnas på sitt språk. Av dessa enkla lärjungar som var fiskare. Det var inga akademiker, utan det var ju enkla fiskare. Men de skriftlärda och fariserna, de påminde sig när de såg Petrus och Johannes om att, men visst ja, de har ju varit umgåtts med Jesus. Så då förklarade det vad förundret hade skett med den lame där vid sköna porten. Men att få till detta, det kräver alltså en respons från dig och mig. Och jag tror att vi ska inspirera varandra på det här sättet. Att tala om att nu förväntar vi oss saker och ting ska hända. Jag blev så påmind om det här om kvällen när vi spelade lite, var det i fredags, lite lovsång på skärmen här, och så spelade jag upp den där Gud i Bålsta. Och det blev så starkt klart för mig att det här är verkligen tiden för att det här ska gå uppfyllelse. Gud, det är Gud, det är Herren i vår stad. Och så var i det bildspelet så stod Jon-Erik här vid talarstolen. En ganska vanlig syn på den tiden. För inte allt för länge sedan, på något sätt så kände jag att han är med i det här som sker. Hans böner och med flera av våra bönemänniskor i församlingen som har slutat sina dagar idag. Men deras böner ligger kvar. De hänger över oss. Och de lilla bönerna, de små böner som vi lägger till deras böner, det blir till slut en sammanräknad skara av böner som kommer inför Herren. I Uppenbarelseboken, vi ska gå för landning. Uppenbarelseboken, det femte kapitlet. Uppenbarelseboken 5 och från vers 6. Och jag såg mitt för Herre tronen och mitt bland de fyra väsena och det äldste ett lamm stå där som såg ut som att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon. De 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de 4 väsenerna och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse som är de heligas böner. Tänk dig att våra simpla böner samlas i guldskålar inför Herren. I kapitel 8 i Uppenbarelseboken så hade lammet brutit sigillen och nu bröt det 7:e sigillet, står det i början där. När lammet bröt det 7:e sigillet blev det tyst i himlen omkring en halv timme. Och det är märkligt att det blir tyst i himlen när lovsången ljuder dag och natt. Men då blev det tyst i himlen en halv timme. Varför? Jo, jag såg de 7 änglarna som står inför Gud och åt dem gavs 7 basuner. Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse som man skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängels hand upp inför Gud. Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden. Och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skällde. Och de 7 änglarna med 7 basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem. Här ser vi återigen den här kopplingen mellan den himmelska gudstjänsten och vår gudstjänst här nere på jorden. Och att vi har ett samspel, ett samarbete med änglahärarna inför Guds tron. När de hör våra böner så sätts de i aktion. De gör saker och ting som respons på våra böner. Så det här med rökelsealtaret och i ordningställande av rökelsealtaret och vårt böneliv, det kanske upplevs för en del, och inklusive mig själv, som lite grann jobbigt. Måste vi be? Vi får be. Det finns möjlighet för oss att be fritt och för intet. Vi ska ta vara på den friheten. Det är inte alla människor i världen som har den friheten. Ska vi ha klart för oss. Och bland de som har kommit hit så har de fått fly av den anledningen att de inte kan be offentligt. Men tänk dig om de förstod friheten i vårt land. Att i Sverige får man be till Jesus dag och natt. Och ingen kan göra det illa för det. Vi måste instruera och informera dem om att det är frihet i Sverige. Frihet att tillbe, frihet att be i Sverige idag. Och vilka ska gå före och visa dem det om inte vi? Att vi har frihet att tillbe, frihet att be. Så de blir inspirerade också dem. För om vi kan inspirera varandra i det här, så tror jag vi kan dra ner himlen över Bålsta på ett ännu tydligare sätt än hittills. Jag är helt övertygad om det. Den här responsen är så viktig för att få loss det som Gud har tänkt. För Gud sitter och liksom väntar på den här responsen. När han vill ge någonting så kastar han inte ner det bara, utan han vill ha en mottagning. Någon som säger att kom, Herre Jesus, kom. Att vi har en respons på det här. Att vi har förstått att nu är tiden inne för Guds besök. Jesus stod och grät utanför Jerusalem för att de inte fattade det här. Att tiden var inne för Jesu besök. Och om de hade förstått det. Men då hade inte vi fått vara med om det här som vi får vara med om idag. Och jag tror att större ting ska vi få se. Större ting ska vi få se. En av de gångerna, alltså det där böneberget, Svedjeberget. Nästan varje gång vi har varit uppe där för att be så har Gud talat något speciellt. På något sätt så har han kommit nära. Jag vet inte om det är höjden över havet eller vad det är. Men i varje fall så tror jag att det har att göra med beslutet att nu ska vi be. För vid ett tillfälle så var det sånt busväder och regn så att det var ingen som egentligen ville gå upp dit. Men vi bestämde oss från, istället för att vända tillbaka till kyrkan som vi stod och velade ett tag. Där vid vägvisaren upp till Svedjeberget. Så stod vi och funderade, ska vi gå till kyrkan eller ska vi gå upp i det här regndiset? Nej, vi ska gå upp i blötan. Och vi gick upp och såg inte ett jota för att det var en hinna, dimma över hela nejden. Men vi bad där. Och Gud talade om den här fuktiga dimman som låg som en filt över hela landskapet här. Att på samma sätt kommer hans ande att svepa fram över den här Ådalen. Och en annan gång så fick jag den här såklart för mig. Jag fick den här, när jag kom hem från den där bönevandringen vi hade varit upp så slog jag på lite lovsångsmusik hemma. Och den här sången kom som på ett brev på posten. Som jag ska sätta på den nu innan vi ber. Och så fick jag hela den här, de här bilderna sammanslaget till den här texten. Och idag så ser vi den delvis att gå i uppfyllelse. Större ting ska ske i vår stad. Och vi får vara delaktiga i det. Amen.